Damer och herrar, detta är Videospelsklubben. Mitt namn är Stefan Ganser och jag tänkte leda det här lilla äventyret. Och med mig har jag Lenny.
Jajamän, tjena alla.
Adamsyk, är det så det uttalas?
Ja, det funkar.
Jag har aldrig testat.
Aldrig testat.
Vi har bara känt varandra i över 10 år. Men i alla fall, vi har också med oss Mattias Holmberg.
Ja, det stämmer ju.
Och korrekt. Jag tänkte att vi kanske skulle introducera oss lite mer än så, och men jag vet inte riktigt hur.
Mm.
Vad gör vi om dagarna när vi inte gör sånt som livet tvingar oss till?
Jag
vi spelar tv-spel.
Spelar tv-spel.
Ja.
Det gör ni säkert också. Och
ja.
Annars så skriver jag för Game Reactor, speltidningen.
Och spelsidan.
Ja, och spelsidan, precis. Och hjälper dig med videospelsklubben, hemsidan ja. Också.
Och vi kan ju tillägga att det kanske inte är en riktig klubb, men det lät kul.
En dag så kommer vi att ha någon slags trädkoja någonstans.
Ja.
Vill jag tänka att vi kommer ha.
You have a dream.
Ja.
Jag tänkte mer på en sån här gentleman lounge där vi satt i rökrockar och rökte pera.
Ah, det var ju också
vi gamla äldre spel. En blandning av de två.
Ja.
Mm.
Hiss upp till trädkojan.
Med lunchmusik.
Fantastiskt, fantastiskt.
Ja. Nej, men vi börjar väl helt enkelt. Vi börjar prata om vad vi har spelat. Sen så kommer vi nog in på vilka vi är förr eller senare.
Oh. Jag vill även tillägga att vi har använt mycket, mycket och alla redan i meningarna.
Ja,
mm.
Det stämmer.
Det kan ju bli någon slags sån här räknare kanske. Som
man skulle kunna säga att det hela är lite ocker.
om ni skulle höra de här två kalla mig för Gassi så är det så.
Ja, det är bara att acceptera.
Ja, ni löser nog det sen.
Det är så jag känner Gassi. Han är Gassi. Det är Gassi.
Ja. Mm. Jag tar I take the story of my name senare. Vad har ni spelat den senaste tiden?
Ja.
Lenny.
Jag blev färdig med Dragon's Dogma till PS3-an i mitten av förra veckan. Och just nu hoppar jag lite mellan nästa storspel. Så jag har inte riktigt bestämt mig ännu, men det lutar mig att jag sätter mig ner och kör igenom det nya Ridge Racer-spelet.
Men Dragon's Dogma kan vi prata om då. Vad är det för typ av spel?
Det är ett tredjepersons RPG-action med betoning på action, och ja, det är väl en del RPG också, inte så jättemycket, men du springer kring, du skaffar följeslagare, du kämpar mot monster, du plockar på dig saker, du säljer saker, du
går upp i level. Jag har hört att storyn inte är kanske den bästa i det här spelet.
Nej, story, det hoppade jag förbi så mycket jag kunde, mer eller mindre.
Jag tror bestämt att det är någonting om en drake som tar ditt hjärta.
Ja, absolut, helt korrekt. Ja.
Det är
ner,
det egentligen allt man behöver veta om det här spelet? Och sen så går man in och slåss och samlar på sig saker.
Ja, hela poängen är ju att draken har snott ditt hjärta och du vill ha ditt hjärta tillbaka. Det är poängen med spelet.
Det hade jag med velat.
Inte för att vilja spoila slutet nu på något sätt, men får du tillbaka ditt hjärta?
Då blir det spoilers.
Ja, men okej, okay, men om vi är så här då, hur kan din karaktär fungera utan ett hjärta?
Nej, för att draken överför någon slags energi till honom och vill ha honom som en utmanare.
Schysst.
Det är lite luddigt sådär, men han lever i varje fall. Och han strör som kring i världen med extra mycket energi.
Jag ska ju bara förtydliga att det här är ett japanskt spel. Så det kanske svarar på en del frågor.
Utvecklat av Capcom.
Jajamän. Det.
Och jag har hört att folk pratar väldigt gott om det när det kommer till själva spelmekaniken och sånt, men inte storyn kanske, men att det finns en viss behållning i själva det spelmässiga.
Ja, spelet gjorde ju en hel del bra som jag inte har känt av i så många andra spel. Just det här till exempel att när du färdas under natten, när det är mörkt ute. Tidigt i spelet så har du inga andra hjälpmedel under natten än just en lykta. Och alla elakheter är mycket mer aktiva under natten. Till exempel mer stråtrövare, mer vildliv och mycket mer fiender som rör sig. Och i början så försökte jag undvika så mycket som möjligt att inte färdas om natten. För att just det var mycket knepigare.
Ja, okej. Mm. Lite som i Castlevania 2 tidigare.
Jag tänkte också det. Mm. Sånt är kul. Eller, alltså, när man varierar på det sättet.
Ja, det är klart. Har något mer du vill säga om...
Man kunde skapa sin egen karaktär, skapa karaktärsutseendet för honom. Och som Gassi känner till sen tidigare, så är jag väldigt förtjust i sådana spel, för jag gör alltid så fula personer som möjligt. Inte extremt ful att dra varje slider ner i botten, men utan mer en sån här, en person som har haft riktigt otur i DNA-lotteriet.
Lite för mycket inavel och så brukar det,
ja,
se ut
precis.
Som jag, vad jag har sett.
Jag gick ju från lite i det här spelet i och med att jag gjorde en tjock dvärg-Hitler.
Ja.
Vilket var extremt underhållande i mellansekvenserna.
Jag är nog helt tvärtom faktiskt. Jag skapar en så seriös karaktär som möjligt. Och då är jag en sån som gillar story väldigt mycket också. Men du sa ju redan att den här storyn var ju kastrerad från början. Så det kanske är roligare att se en dvärg-Hitler jaga sitt hjärta. Ja. Än vad det är att se en vanlig stor krigare kanske.
Jag brukar istället, jag börjar och ska försöka göra någonting som, jag ska alltid försöka göra mig själv, men det går ju aldrig. Och då slutar det med att man har någonting som ser helt konstigt ut, sen så bara börjar jag spela. Det hände i Mass Effect till exempel, det var inte alls kul. Han ser ut som någon märklig asiat.
Det blir uncanny valley fast det är fel.
Ja, då är det ändå man kan tänka på också, att du ser nästan ut som dig, men det är inte riktigt, utan det är någonting man stör sig på, så kan man inte fokusera sig på allt det andra som händer.
Ja, precis. Ja, har du spelat med Lenny eller du var klar där för senaste tiden?
Nej, jag blev även färdig med Little Big Planet till Vitan. Vilket okay. Var ett väldigt, väldigt trevligt spel i Little Big Planet-serien.
Ja. Är det några radikala förändringar sedan ettan och tvåan? Eller är det liksom mer av samma?
Nej, den kör väl på konceptet att det är mer av samma. Och just eftersom det var svenska utvecklare här så hade de ju smetat på med allting. Det kändes väldigt väldigt fullgjort, väldigt utnyttjande av Vitans kapacitet, samt att vi svenskar, vi har ju lite extra känsla för musik, och jag måste säga att soundtracket var fruktansvärt bra i spelet.
Men det är lite mer så här för att man till exempel, man vill bara ha ett bärbart Little Big Planet, och så är det inte så mycket mer, utan
nej, utan De använder ju, det känns ju så som många andra, även har sagt, så känns det som att Little Big Planet-spelen egentligen både släpps till en enhet som Vitan från första början, just det med det här med inbyggda kameran och touchscreen, som gör allting så mycket enklare och möjligheterna större.
Mm.
Just det med att flytta objekt fram och tillbaks i 2D-planen i spelet, genom att trycka på baksidan, framsidan, eller att ta i saker.
Sånt funkar ju egentligen aldrig bra på en konsol jämfört med en datamus. Nej, men med touchscreener misstänker jag att det blir mycket, mycket bättre. Men om man tittar på budgeten som man har när man skapar någonting, känner du att du känner dig begränsad på något sätt av Vitans prestanda?
Nej, utan jag var rakt igenom väldigt nöjd med grafiken och gameplayet, flowen och allting. Det kändes inte som någon billig mod eller... De har stängt en femma i utvecklingskostnad, utan det kändes väldigt påkostat och väldigt väl genomfört.
Grymt.
Så jag är väldigt nöjd med just Vita releasen.
Ja, bra. Är du klar?
Ja, jag är färdig. Det var väl de två storspelen jag kört igenom.
Och Mattias, du har spelat Resident Evil 6.
Ja, det stämmer ju. Jag mottog mitt exemplar för en vecka sedan ungefär, och jag har nog aldrig lagt ner så mycket tid på ett spel för att spela igen det från början till slut. Jag tror att det tog ungefär 18 timmar ungefär, och då valde jag att spela på den lättaste svårighetsgraden av någon anledning, bara för att jag ville komma igenom det här så fort som möjligt.
Okay.
Så 18 timmar för den lättaste svårighetsgraden kände jag var, det är väldigt, väldigt ambitiöst. Det är fyra olika kampanjer, 6 timmar var ungefär, om du skulle köra på normala svårighetsgraden då.
Okay.
Men trots att det är så pass ambitiöst så märker man ju också att det är väldigt mycket som påverkas negativt av det. Spelkänslan är inte riktigt den samma. Det är väldigt oslipat, kameran kan bugga lite och sådär. Och grafiken ser av någon anledning inte lika bra ut som det gjorde i Resident Evil 5 som släpptes för snart 3 år sedan.
Det känns inte som det är 600 pers som har jobbat på det här spelet alltså.
Alltså, jag tror nog att det är 600 pers som har jobbat på det här spelet. Det är ett fruktansvärt stort spel.
Är det det här med att det är lite för många kockar kanske, så att säga?
Ja, precis, det är för många kockar, det är för många bollar i luften. Och Capcom har väl gjort sitt bästa att försöka fånga alla de här bollarna, men de har väl inte riktigt lyckats. Många av er har säkert redan sett att det här spelet har sågats oerhört mycket av vissa kritiker. Det kan jag personligen inte förstå riktigt. Jag hade riktigt, riktigt kul med det här spelet. Jag ska nog ge en stark 7a kanske. Och jag spelar det faktiskt än idag fortfarande, för det finns väldigt mycket i det här spelet som är kul att ta sig igenom. Så om man ser det så här betyg 4 av 10, då känner jag liksom inte riktigt att det är särskilt...
Nej, jag kan tycka att om folk de vill ha liksom gamla Resident Evil, men gamla Resident Evil var ju som det var för att det hade urusel kontroll och...
Exakt. Jag tror att många blir så här fast lite i hur det var på den. Jag älskar den gamla Resident Evil, verkligen. Tvåan och remaken av ettan är mina två favoritspel, men jag gick tillbaka till Resident Evil 0 senast igår. Och insåg hur otroligt segt det var. Och då uppskattade det helt Resident Evil 6 på ett sätt jag inte hade gjort tidigare. Och sen gick jag tillbaka till Resident Evil 4 och kände hur otroligt segt det var där också.
Men är det inte ändå lite att de har frångått just det här med skräcken? Att det var det som gjorde Resident Evil lite speciellt. Visst att det inte är samma sorts skräck i dagsläget som det var då, att allting var nytt på den tiden. Men personligen känner jag lite så att du har tappat, tack vare att det är mycket mindre skräck.
Jag skulle aldrig säga att Resident Evil har... Ja, nu kommer jag... Troligen man kommer reagera konstigt när jag säger att jag känner att Resident Evil aldrig riktigt har handlat om skräck. För de första spelen, det var ju bara zombies. De rörde sig jättesakta och de var ju inte svåra att döda på något sätt. Allting det handlade om var ju atmosfär och uppbyggnad och ett tempo som var väldigt medvetet lågt, och musik som byggde upp, och det här att backtracka, att tänka, åh nej, nu måste jag gå tillbaka till det där stället igen. Så fungerar inte spel idag. Folk blir uttråkade när de måste göra samma sak om och om igen. Det är vi som blir bortskämda, känner jag lite.
Ja, jag skulle aldrig spela de här gamla. Jag spelade aldrig Resident Evil 1-3, för jag tyckte det såg så jävla segt och jobbigt ut. Sen spelade jag 4:an så fort det kom, och jag tyckte det var jättekul.
Mm, precis. Men och de som spelade de spelade på den tiden, som jag till exempel. Jag var 9 år när jag spelade Resident Evil 1 första gången med min styrfar, som förälskade sig i de spelen. Jag kan spela de spelen idag och fortfarande finna njutning i dem, men hade jag inte gjort det så skulle jag inte kunna spela dem, för det är för gammalt helt enkelt. Det är liksom, man måste ha ett nostalgiskt värde där. Men när någon ger Resident Evil 6-betyget 4 av 10, då tror jag att mycket har att göra med förväntningarna. Det är inte ett dåligt spel, det är absolut inte. Det finns jättemånga spel som är mycket, mycket sämre.
Du menar till exempel om man hade haft en annan titel på spelet, så hade det fått mycket
faktiskt
bättre betyg?
Jag menar visst, jag förstår vad de menar, att mycket skräck har försvunnit. För det handlar om nu att du kan gå med vapnet till exempel, och visst finns det fortfarande ammunitionsbrist och så, men du har till exempel närsidsattacker hela tiden, du kan utföra karate nästan på de här stackars zombiesarna. Så det är absolut inte det tempot som det var tidigare. De här karaktärerna har ju tränats för att kunna hantera såna här saker nu.
Det kanske är lite mer realistiskt att det är mer fart i det hela än att folk segar runt.
Alltså det är ju den riktningen som serien har tagit, både storymässigt. Det handlar inte längre om zombies, det handlar om större biologiska utsläpp, stora monster, de blir mer intelligenta, de kan använda vapen. Det är också ett sätt att föra genren till action-genren, så att serien kan sälja bättre, så att Capcom kan må bättre och skapa fler spel. Men det finns absolut fortfarande ögonblick i Resident Evil 6 som är väldigt obehagliga, mer obehagliga än någonting som jag hittade i Resident Evil 5 till exempel, när man springer runt på en kyrkogård eller i några katakomber och sådär. Det jag saknar däremot, det är ju pusslarna och just den här känslan att hitta ett föremål eller hitta en dörr som du inte vet var den leder någonstans, och du kan inte öppna den, men du kommer tillbaka dit senare. Nu är det mer linjärt, det är framåt hela tiden, du kommer aldrig tillbaka till de gamla scenerna. Det är väldigt, väldigt varierat. Som sagt, det är ett väldigt ambitiöst spel. Men jag personligen hade föredragit en slags mix mellan det tidigare konceptet och det nyare. Men ja, att säga att det är ett dåligt spel och att det gör allting fel är enligt mig bara dumt, idiotiskt nästan till att känna
jag kommer,
så.
Jag kommer att tänka på det, Mattias. Har du spelat 3DS-versionen Revelations?
Jag har tyvärr inte gjort det, men jag tycker att den ser väldigt, väldigt intressant ut. För det är ju faktiskt en liten tillbakagång. Jag tror att Capcom valde att experimentera lite där. Jag hade faktiskt hellre sett det spelet på konsol i den formen. Jag gillar fortfarande Resident Evil 6, men mitt största problem med det är som sagt att det är för ambitiöst för sitt eget bästa. Mycket är inte slipat. De skulle kanske ha gett ett halvår till för att faktiskt naila allting, alla element de har i där, för det är så mycket att ta in. Och ibland blir det för mycket nästan. Det är tempot är så högt hela tiden att du får Modern Warfare-spelen att framstå som det första Resident Evil nästan.
Ja. Okej. Vi kan väl hoppas att Capcom lyssnar på kritiken och gör ett spel som är mer till vad folk tycker att de ska vara. Jag vet inte.
Ja, det var lite dit jag ville komma med just 3DS Revelation-spelet. Att det kändes som en del tillbakagång och väldigt lyckat. Jag tyckte det var betydligt bättre än Resident Evil 5 och nära på 4:ans kvalitet. Ja, även fast alltså, jag tyckte 4:an var lite mycket action och jag ville ha lite långsamma tempo, lite mer så här stillsam utforskande pusslande, så kändes Revelations väldigt trevligt.
Men ja. Revelations fick väl ändå ganska dålig kritik också, eller så hyfsat dåligt?
Nej, faktiskt inte. Det fick riktigt bra betyg.
Okay.
Ja. Det som däremot fick jättebra betyg, det är Operation Raccoon City som
just det.
Är ett skämt mer eller mindre. Men Revelations var väldigt, det blev mottaget väl från alla förutom de som tyckte att det var sexistiskt av någon anledning. Ja.
Sexistiskt, det är ju märkligt.
Ja, jo, men
var det för att han hade tajta kläder eller jag vet inte.
Jag tror bestämt att det var för att en av de kvinnliga karaktärerna använde, de har såna här wetsuits för att de är på öppna havet, och sen en av deras wetsuits saknar ett ben typ.
Åh nej.
Medan Chris själv går runt utan ärmar i en storm. Men det klagar man inte på.
Ja, jag hade fått näsblod direkt när jag hade sett det.
Ja,
så att
säga.
Men, jag vet inte hur många som fattar ett sånt.
Jag tycker sexism i spel är väldigt fruktansvärt intressant. Så jag tycker att vi borde kanske ha ett avsnitt dedikerat till någon
det
gång.
Det tycker jag absolut.
Ja. Men ja, alltså Resident Evil 6, är du ett fan av spelet eller av serien och kanske har blivit så här ivägskrämd av de här betygen, så tycker jag inte att du ska lyssna på dem för 5 öre. Tycker du ska skaffa en egen åsikt om det. När jag spelade demot så gillade jag det inte alls. Så spelade jag det riktiga spelet, jag kom in i det, jag hade fruktansvärt kul med det. Det finns några fantastiska ögonblick som tillhör seriens absolut bästa, mest skrämmande, mest atmosfäriska, ja, sekvenser och några riktigt grymma bossstrider och sådär. Allting i spelet, alla 18 timmar är liksom inte jättebra, men det är värt att spela igenom för att upptäcka liksom, att uppleva det som faktiskt är riktigt välutfört. Så, ja. Spana in.
Har du spelat något mer?
Ja, det är faktiskt det enda jag har spelat den senaste veckan.
Okej. då kanske jag kan ta, jag har tre spel jag håller på att spela, jag är inte så jävla bra på att spela klart alla spel så snabbt, men Black Mesa, den här remaken av Half-Life, är utmärkt, vill jag bara säga. Det känns ju som nästan som ett helt nytt spel. Man har lagt in Half-Life i Source-motorn. Och jag tycker om att man har man har ju ändrat vissa delar av spelet för att få dem lite mer moderna och så att de ska flyta på lite bättre. Jag kommer ihåg att det finns ett det finns ett jävla stort monster med tre huvuden grejer som alla kommer ihåg som har spelat Half-Life.
Är det inte armar snarare?
Ja, det är någon form av, det är ögon på dem.
Okay.
Men det, ja, i alla fall så när man åker ner och ska aktivera någon generator eller vad det nu kan vara, så finns det ett ställe där man, där det är vatten på golvet och sen är det elektrifierat. Och sen ska man gå över på lådor som man slänger i vattnet och hålla på. Det är jättejobbigt. Det har de tagit bort och jag blev så jävla glad så jag trodde jag skulle maila dem och tacka dem. Jag tänkte nej, nu kommer jag ner här, nu ska jag behöva göra den här jävla skiten. Så bara var den bara helt tom korridor. Jag var så jävla glad. Såna grejer. Och sen har de ju lagt till en hel del röstskådespeleri och så här, va? Och som jag förstått det, tagit bort sista delen i spelet när man är i den här andra dimensionen. Jag har aldrig spelat igenom hela originalet, just för att jag började spela det när det redan var gammalt, så det kändes väldigt. Men när man spelar Black Mesa så känns det mer som det hänger ihop med Half-Life 2, just för att det har samma grafikmotor och allt det här. Så jag tycker att man, det är gratis, så har man Half-Life 2 på Steam så är det bara att ladda ner och spela.
Ja, jag är så grymt sugen på det, men jag vill inte spela förrän de har gjort färdigt Alien-partiet.
Nej, de skulle göra det med, ja, till slut.
Det var väl så som jag förstod att
det tror jag,
att hunnit göra färdigt det helt enkelt.
Tycker du så underligt att de skulle göra det? Jag menar, de har ju liksom, den där modden har ju varit under utveckling i så många år verkligen. Varför skulle de liksom år. Bara
nej, de vill, det var väl, de ville att det skulle komma ut något av det, så folk inte trodde att det var helt borta. Så var de klara med det, den delen antagligen, och ville släppa den.
Men du nämnde att ja, en viss sekvens var borta. Är det liksom, har de lagt till vissa, alltså hela
banan? Jag tror att de kan ha lagt till vissa pussel som för i Half-Life 1 tror jag inte man kan typ lyfta upp grejer som man kan göra i tvåan. Det stämmer, va? Man kan inte. För det finns en del sådana här grejer som i Half-Life 2 där du ska lyfta upp en elkabel och trycka in ett uttag i väggen.
Ja.
Sådana grejer finns lite överallt. Jag tror de har i alla fall ändrat om lite. Jag har inte spelat hela spelet som sagt innan, så jag kan inte riktigt säga om de här vissa pussel och sånt har varit med tidigare.
Det låter ju såklart liksom väldigt, väldigt fantastiskt att de har gjort så pass ambitiös mod, men samtidigt så känns det så konstigt att de skulle släppa en version av Half-Life 1 som får spelet att framstå som Half-Life 2 när Half-Life 2 är så pass gammalt också.
Ja, det är sant.
Det är
lite av verktygen de har arbetat med helt enkelt.
Ja, jo, men precis. Man glömmer ju att det är en mod liksom. Men det är en så pass ambitiös mod att det skulle ju kunna vara ett fristående spel verkligen.
Och drar man på, så det är väl antagligen senare versioner av Source Engine också, så det ser ju jävligt snyggt ut om man drar på fullt med effekter och så här. Vilket jag tror Half-Life 2 kör ju, finns väl inte med senaste versionen, så vitt jag förstår. Som de här versionerna som till exempel Portal 2 och sånt kör med. Jag är inte helt säker. Men sen har jag spelat Bad Piggies till iPhone. Det här är ju då de här som har gjort Angry Birds.
Just det, deras nya storspel.
Nya storspel. Som är, hela idén är ju nästan rippad ifrån Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, vill jag tycka. Man ser ifrån sidled och storyn är väl lite att grisarna vill komma åt fågelägg och så har de en karta, men sen så går kartan sönder på något sätt. Och sen ska man då leta upp kartbitar på varje bana. Och det man ska göra för att komma åt kartbiten är då att man har ett rutmönster på startpositionen som kan vara olika antal rutor på höjd och längd. Och där ska man bygga ett fordon av lådor och hjul av olika slag, och sen så finns det olika fläktar och läskflaskor som när kolsyran sprutar ut så får man fart och sånt här, och även TNT-lådor. Så när man startar så har man olika knappar för till exempel TNT-lådan, så spränger man den och sätter igång de här läskflaskorna. Och så ska man då försöka bygga en maskin som kan utföra de olika. I Angry Birds så var man tvungen att ta, vad heter det, vad skulle jag säga, 3 stjärnor för att maxa banan så att säga. Och då skulle man få ett visst antal poäng på banan. Men här så ska man, finns det 3 olika mål för varje stjärna, så att man behöver inte ta alla 3 stjärnorna på samma runda, utan man ibland måste man göra olika saker för att, men man måste alltid komma i mål i slut. Ganska kul att pussla lite med sådär fysik mycket.
Mm.
Jag har inte kommit så långt.
Men du gillade ju verkligen Nuts and Bolts, som jag minns rätt.
Ja, och jag klarade inte det. Jag ångrar ju det lite. Men
åh, det, men jag har det här hemma fortfarande. Jag kommer ihåg att när vi höll på med spelsinne, då var det 2008 kanske, så mottog jag ett exemplar som jag kanske spelade i 10 minuter eller någonting. Men jag vill minnas att du fastnade för i allt.
Ja, men jag själv nyligen köpte begagnat, men jag har inte hunnit börja spela den
här. Ja, jag tycker du i alla fall, du kanske inte behöver klara det, men det är kul att... För där är det exakt samma sak, fast i 3D, vilket gör det ännu roligare. Du ska dit och sen ska du bygga en bil eller en bilflygplan eller flygplan eller helikopter eller vad fan som helst. Och
en mojäng.
Det bästa är när man liksom bara, det fanns en bana i Nuts and Bolts där det var en ramp och du skulle hoppa så långt som möjligt. Och man bara fläskade på med massa motorer och grejer, sen så sprängdes bilen typ eller något som bara flög. Så måste man tvungen att balansera vikten och sånt också, för om du har baktungt så kommer den bara stegra iväg. Och nej, det var bra.
Fast det jag gillade mest med det spelet, det var introt när man var en fet banjo och var tvungen att springa och samla en massa, jag kommer inte ihåg vad, noter kanske. Men jag hade hellre sett en riktig plattformsuppföljare.
För men jag som bara har spelat de här Banjo-Kazooie och Banjo-Tooie så här lite i efterhand, och tycker alltså det Nintendo 64-syndromet är, det går inte att spela de spelen om man inte spelade dem när det begav sig. För
de
ser så hemska ut, som man gråter och blod.
Nu är det väl lite väl elak kanske. Jag är ingen fan av N64, men det har fortfarande en hel del bra spel.
Ja, alltså, det har den.
De här Banjo-spelen finns ju faktiskt på Xbox Live, och de ser ju, på grund av HD-grafiken, de ser ju bra ut fortfarande.
Ja, hyfsat. Men det är mer spelupplägget. Jag inte riktigt tycker det är lite segt. Det är som Donkey Kong Country 64.
Mm.
Donkey Kong 64. I alla fall, sen håller jag på att spela Super Mario RPG. Det spelar jag på Virtual Console till Wii.
Snackar vi om godingen?
Legend of the Seven Stars eller någonting.
Exakt. Mm. Jag har fångat 4 stjärnor nu, tror jag.
Mm.
Jag spelade på helgerna ibland hos min flickvän. Det är jättespännande. Och Paper Mario-spelen är väl uppföljare på dem, om jag inte har helt fel.
Ja,
det var ju.
Ja,
ja, precis.
Det är lite samma koncept ungefär på dem.
Mm. Spin-offs till spin-offs.
Ja, just det.
Jag tycker du borde spana in Superstar Saga i så fall. Med till Game Boy Advance. Som också är rollspel och blandar mycket plattform. De är fantastiskt roliga faktiskt.
Ja, just det, till GBA är faktiskt skitbra. Sen jag tror den senaste delen, den här Mario Luigi, var den Bowser Story, den heter, va?
Ja, Bowser's Inside Story. När man åker ner i Bowser. Ja.
Den var jag inte alls lika förtjust i, men delarna innan dess, de här RPG-delarna, de var skitbra tycker jag.
Mm. Ja, alltså det är konstigt att Mario RPG kan vara så pass... Man tror inte att det ska vara...
Och man hoppar ju väldigt mycket för att vara ett RPG. Det är ju kul.
Ja,
också.
Precis.
Och sen gillar jag Bowsers lilla sån här grej, att han är ju med för att han vill att det ska vara som förr i tiden. Att han ska ta prinsessan och så ska Mario komma och hämta henne typ.
Mm.
Men nu har det kommit andra bad guys, så då måste han visa vem som är tuffast i stan.
Sen är det väl isometriskt också spelet, om jag inte har fel.
Ja, då är det jobbigt att hoppa.
Alltid ett plus i min bok.
Ja, och förutom när man ska hoppa på plattformar. Fast det är lite teknik det också.
Alltid. Ja,
men jag är nöjd. Jag har inte spelat så mycket mer och jag har inte jättemycket mer att säga. Super Mario RPG kan ju folk ta och spela om de har en Wii eller SNES.
Mm. Ska vi kanske typ inför nästa avsnitt, typ om vi har några planer på att spela. Jag vet personligen att jag ska försöka ta mig igenom Sleeping Dogs till exempel, det här GTA i Hongkong aktiga spelet som jag förhoppningsvis kommer kunna ta mig igenom tills nästa gång vi spelar in. Ja.
Annars kan du bara prata om hur långt du har kommit och vad du har gjort.
Ja,
jag ska försöka med klara Black Mesa i alla fall till nästa gång, och även Fear 3. Jag älskar ju Fear-spelen, har det visat sig, och jag kan prata lite längre om dem när jag har klarat 3:an.
Mm.
Och om varför de är bra och varför 3:an är sämst av dem. Ja. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite nyheter.
Okej.
Okay. Ja,
snart släpps Wii U 30 november. Ja, det är inte jättesnart, men hyfsat. Och är det något ni tänker inhandla på releasedagen eller?
Ja, det kommer jag nog att göra.
Nej, för mig.
Vad är det för spel som lockar? Det finns, vad är det, 9 till releasedagen ungefär?
Jag vet inte om det är något av release-spelen, men de har ju, vad heter det, Platinum Games, vilket gör att jag måste ha det.
Och, ja, alltså Bayonetta 2 var väl, är det som jag mest intresserad i hittills, antar jag, men det, ja,
de har ju ett annat också, sån här isometriskt
någonting med 100 någonting, eller ja, 101
superhjältan och sånt, och ja, det verkar också helt fantastiskt. Man ser ju klart och tydligt att det är grafiska designer från Beautiful Joe-spelen som har stått för designen i det spelet, vilket jag tycker är helt ok.
Okej. Okay. Ja, men sen är det release-spelen som jag har försökt hitta en lista, men det är, folk nämnde bara vissa spel oftast, men det är New Super Mario Bros U, Nintendo Land, FIFA 13, Zombie U, Mass Effect 3 Special Edition, Darksiders 2, Trine 2 och Call of Duty Black Ops 2. Ungefär.
Jag tror nog att Super Mario-spelet är... Jag har inte spelat plattform Super Mario sedan 64 säkert, eftersom jag inte har följt Nintendos konsoler sedan dess så värst mycket. Men av de där lanseringsspelen så tror jag nog att det är det jag är mest intresserad av. De andra känns mer som spel som man redan har spelat, i Mass Effect 3s fall och Trine 2s fall. Och ja, Black Ops är ju någonting jag hellre spelar på 360 till exempel.
Ja.
Så för mig finns det inte tillräckligt mycket som intresserar mig på under releasen för att utföra ett köp.
Nej, utan det blir att jag köper enheter, men kanske inte köper så mycket spel. Det är väl Zombie U och nya Super Mario Bros-spelet. Även fast jag har varit väldigt besviken på det senaste 3DS-spel, New Super Mario Bros 2 eller vad det heter.
Men det känns lite som en gimmick i det spelet, tycker jag, att man bara samlar så mycket min som möjligt.
Ja, det är inte alls lika tilltalande som tidigare spel i serien.
Och New Super Mario Bros Wii var ju... Alltså, jag vill kunna spela ett Mario-spel där jag spelar en bana och sen spelar nästa bana. Det här med att man tvingas vara på samma bana samtidigt, det var som att en pungspark väljer jag före det.
Hur menar du nu? Var på...
Nej, i Super Mario Bros. Wii, eller New Super Mario Bros. Wii, så du kan spela upp till 4 personer, men du spelar ju samtidigt på samma bana allihopa. Du kan inte spela en och en. Alltså, så man väljer...
Nej, och varje gubbe är ju ett fysiskt objekt, vilket gör att man krockar med
man bara hoppar på varandra.
Du menar alltså att man är på skärmen samtidigt?
Ja, precis. Man är på skärmen, man spelar samtidigt på... Och jag tycker det... Man är i vägen för varandra, och jag vill liksom inte ha någon annan som jag måste vänta på och allt det här.
Nej, alltså jag förstår ju vad du menar, men det som är bra med det spelet är väl att det är ju inte... Du behöver ju inte spela med...
Nej!
Det däremot, så är det ju mer av ett party mode där du
försöker förstöra
för varandra och sådär.
Jag tycker du ska titta på det lite annorlunda och se det som ett ypperligt tillfälle att ha ihjäl dina medspelare.
Precis.
Ja, men jag tycker ju om det här som från Super Mario Bros. 3, Super Mario World, när man liksom kan, man tar lite och sen är det klarar inte den personen i banan, då kan jag klara den till exempel. Och sen, men man borde ju bara kunna haft alternativet att det gick att spela på båda olika sätt. Det hade ju inte varit någon större svårighet att klämma in.
Hade inte New Super Mario Bros 2 den möjligheten att spela, att man inte var begränsad till samma skärm?
Nu blandar vi ihop spelen lite. New Super Mario Bros U, tror jag menar.
Nej, men alltså till 3DS.
Jaha, det har väl ett tvåspelarläge.
Fullt co-op-stöd genom hela spelet. Och där tror jag att man inte behöver vara på samma skärm.
Jag tror jag hörde att man visst är på samma skärm och första spelaren drar med sig den andra spelaren även om han har en egen skärm på sin 3DS. Vilket är jävligt konstigt.
Beklagligt.
Om det nu
men,
är så.
Men ja, alltså Nintendo har gjort de där spelen väldigt många år och sen lägga in multiplayer till det. Det skulle säkert bidra med fler problem om man faktiskt kunde springa runt för sig själv, antar jag.
Ja.
Eller någonting. Ja.
Nu, en annan grej med GameCube-spel verkar som att de ska dyka upp på Wii U's Virtual Console. Eftersom maskinen tappar ju... Wii har ju stöd för GameCube-spel. Alltså man, med skivor och så, men den tappar den.
Kompatibel.
Ja, precis.
Men alltså, att det kommer till Virtual Console vore helt fantastiskt. Speciellt om de släpper de riktiga klassikerna som Resident Evil, Eternal Darkness... Super Mario Sunshine, Luigi's
Mansion-spelen.
Ja, precis. Absolut.
Nej, bakåtkompatibel också alltid väldigt trevligt. Sen är det ju en viss nackdel med just att Nintendos prissättning är ju inte billig någonstans när det gäller bakåtkompatibla spel som säljs.
Nej, precis. Nej, det är sant. Nej, men alltså förhoppningsvis så kommer de ju göra någon slags online-lösning. De hade ju någonting där man skulle få... Man skulle få tillbaka lite poäng som man kunde sen spendera i deras butik.
Precis, som man fick poäng när man fyllde av från Microsoft, vilket var den poängsumman var ju helt fantastisk.
Ja. Men nu får man i USA i alla fall, på T60 får man faktiskt poäng för ju fler achievements man har. Men det är ju ingenting som vi svenskar kan
Och det rörde sig om 1-2% rabatt på köp. Och det är ju liksom
ingenting man bryr sig om. Men om man nu talar om Nintendos online-lösning så ser jag väldigt mycket fram emot den. Jag tror att det är det som skulle få mig mest att köpa en sån konsol. Hur den fungerar online och även hur man kan koppla den till TVn och sådär. För jag menar att ha en tablet istället för en handkontroll till TVn känns som den självklara utvecklingen. Sen är det ju kanske inte nödvändigtvis så att jag kommer sitta med min Wii U-tablet när jag använder min TV, men någon gång lär ju säkert en tablet följa med TVn. Men tills nu så får man nöja sig med Wii U helt enkelt för funktionerna som finns på den där tableten som man kan använda i TVn ser ut att vara helt fantastiska faktiskt. Och det gör allting online så mycket enklare. Du kan sitta och skriva dina meddelanden och du behöver inte slå upp den här guiden till exempel som du har på Xbox och PlayStation om du ska sköta sånt där. Så jag tycker det verkar väldigt intressant.
Det ska bli intressant att se vad de hittar på. De kan ju förhoppningsvis komma med en hel del bra lösningar som andra kan apa efter sen. Men vi får se helt enkelt.
På tal om apa efter så tycker jag det är konstigt när folk säger då till exempel att Microsoft sån här, vad heter det, Smart Glass, att det skulle vara en kopia då av det här, men det är ju inte alls samma sak. Den har ju inte den här kapaciteten att det ska få in någonting direkt ifrån spelet på så vis, alltså spelbild. Nej, det blir...
Den är väl lite mer komplement till det hela.
Ja, alltså, det kan ju liksom vara text kanske.
Precis.
Men det är inte alls samma sak, så jag tycker det är en väldigt dålig jämförelse. Ja, sen hade jag en nyhet till. Vi tänkte Cliff Bleszinski lämnar Epic Games.
Ja, det är tråkigt.
Han har ju haft ett sabbatsår nu. Så han har ju inte gjort någonting på ett år. Och sen, han har gjort det här i 20 år nu nästan, när jag jobbar på Epic. Så när han väl kom tillbaka så kände väl han att det här är ju inte rätt längre för mig. Så han har ju sagt att han ska gå vidare till nästa steg i sin karriär. Frågan är vad det innebär. Många tror att han ska starta en spelstudio i Microsoft till exempel. Vilket vore fruktansvärt intressant. Men jag tycker ju personligen att det är ju jättekul för honom liksom. Att, som sagt, han har ju varit där i 20 år. Så, och han har ju precis avslutat Gears of War-serien och sådär. Så jag menar, man vill ju inte att han bara ska ruttna bort på Epic och ta sig givet. Eller något, liksom. Jag tror att han är kapabel för större saker. Jag tror att han har en större chans att utföra dem utanför Epic.
Ja, helt sant. han kan nog göra något kul i framtiden. Men han skulle väl ta ledigt nu ett tag också igen, eller något sånt här. Så vi får se vad som händer med Cliffy B. Han tycker inte om att bli kallad det längre, va?
Dude Huge är ett annat nickname som jag väldigt, gillar väldigt mycket.
Okej, okay. Då ska vi ta oss an dagens tema. Och det är bossar.
Yay, bossar.
Då tänkte jag ställa en rad frågor till er. Och den första blir, vad är en boss?
Mm. En överjävlig motståndare.
Måste den alltid vara överjävlig?
Nej, det finns ju spel som jag spelat där de haft totalt antiklimax, men då har det nästan alltid varit i skämtsam anda, att man kom in och sen så här, petar man på bossen så dör han. Men ja, jag vill gärna ha överjävliga bossar som är inramade av storslagenhet. Det är mina så här, drömbossar.
Ja, en boss känns ju ofta att när det kommer in en stor jävla varelse på skärmen, då vet man, nu är det bossstrid. Men sen har vi ju spelare ibland trillar in en liten figur som är liten, lika liten som alla andra fiender, för att han ska helt plötsligt vara mycket starkare än dem, och det är ju, det känns ju inte helt okej.
Okay. Jag känner att en boss är ett hinder i spelet som har en klar och tydlig avatar, eller vad man ska säga. Man vet vad det är för någonting man slåss mot. Det betyder inte att man måste ta fram ett svärd och hugga ner den eller vad som helst. Man kanske inte ens får slåss mot en personligen. Man kanske löser något pussel för att ta hand om den, vad som helst. Frågan var ju inte vad en bra boss var, utan vad en boss var. Så när man väl talar om bra bossar, då håller jag nog med er.
Vilket är nästa fråga? Så då kan vi gå upp den. Jag tycker att en bra boss är lite som ett pussel. Man kommer in och man tänker, åh, vad i helvete är det här nu då? Och sen måste man analysera och sen pussla ihop bitarna för att kunna besegra bossen.
Mm. Jag håller väl kanske inte riktigt med. Visst, det är ju trevligt om man lyckas få analysera bitarna och sånt, men det enda jag tycker egentligen är att bossen ska pressa dig till din förmåga.
Ja, det finns väl, man kan väl säga att det finns lite olika typer av bra bossar i och för sig.
Alltså det finns ju såna här bossar då som
pusselbossen.
Pusselbossen finns, men det finns också kötthögsbossen kanske vi ska kalla den, eller bullet sponge bossen. Han som är väldigt stor, väldigt skrämmande, kommer upp på skärmen, du tänker holy shit, hur ska jag göra nu? Du tar fram ditt vapen, du börjar skjuta. Ingenting verkar hända. Du kan tömma 15 magasin i honom och sen helt plötsligt så dör han för du har lyckats nå ner hans livmätare eller någonting. Det är enligt mig inte en bra boss, trots att du är väldigt spänd under hela bossriden och du är nära döden och sådär. Det är ju inte roligt på något sätt, utan jag tycker att en boss ska vara som Gassi säger, ett pussel. Det ska helst finnas många faser där du måste ändra dina taktiker. Jag ska alltid sitta som på spänn framför tvn och vara beredd på vad som händer och sådär. Och sen ska det självklart vara roligt att slåss mot den här bossen. Om du skjuter på bossen ska du, om vi säger att det är en stor robot till exempel, då ska saker explodera och du ska veta att du faktiskt gör skada eller någonting. Sen kanske man kan ha en boss där man känner sig helt hjälplös och man inte känner att man gör någon skada. Men jag har nog mest roligt när det är en boss som är rolig att slåss mot och inte bara som är en jävla pina typ.
Jag kan dra ett väldigt bra exempel på en extremt rolig boss som jag stött på för ett tag sedan, och det var faktiskt i nya SSX.
Okay. Mm.
Hela den här, jag vet, är det någon av er som har spelat det?
Nej.
Inte senast tyvärr.
Nej. Hela det här målet med spelet är att du ska kämpa igenom, ta så många pikar som möjligt innan den här killen som är motståndare till SSX-gänget tar pikarna, så att man klarar av att åka ner för dem. Då har man liksom taggat dem till sina.
Mm.
Och sen ställer man upp då i reset mot den här killen på sista berget och allting inramas. Det är mörkt, det är jävligt, det är hård elektronisk musik. Och samtidigt så är det är väldigt avskalat. Det är bara du, den här killen och den här sträckan, vilket gör att du måste hela tiden pressa det så extremt mycket. För att han gör ju ingenting särskilt. Han är bara jävligt duktig och man vet att man måste lära sig den här sträckan. Man måste lära sig allting. och pressa sig vidare hela tiden. Kämpa med här, bli lite bättre i reaktionerna, bli lite bättre på att hantera din karaktär. Det var extremt uppskattat av mig, just den bossen. Det var skitbra.
Och där, det är ett exempel på där banan är bossen mer än något annat egentligen.
Mm. Nej, alltså, det är ett hinder, du ska ju bli bättre.
Mm.
Och du interagerar ju inte med den här karaktären på något sätt. Men han är ändå bilden av det du måste slå. Han är hindret.
Han är måttstocken.
Precis. Så på det sättet, ja, en sån bossrid i dina situationstecken, såna gillar jag också. Någonting som inte bara är att ja, det är du och en till person i ett rum och nu den som dödar en först vinner liksom.
Och där kan jag uppskatta typ slutbanorna i första Halo och Halo 3 som bara är liksom ett race där du ska ta dig fram till slutet, för att du måste verkligen hålla koll på ditt fordon hela vägen för att du ska komma fram.
Mm.
Och det känns verkligen när du märker att nu har jag klarat det, då känns det jättebra, för att det har varit så jäkla, det har varit fartfyllt och det händer saker hela vägen och sen så är man i mål till slut.
Mm. Det vore kul att dra upp några exempel på såna här riktiga megabossar som, men jag misstänker att många av dem kommer från tidigare spelgenerationer. Jag tänker på såna här shoot-em-up-spel till exempel. När du är så här, ja, ett vanligt rymdskepp och sen kommer det någon fiende som täcker halva skärmen och skjuter 1 miljon projektiler mot dig och du måste undvika de här och lyckas ta dig till bossens svaga punkt och utnyttja den så mycket som möjligt. Sådana bossar är det väldigt intressanta. Ja.
Vi har ju bossarnas bossspel Shadow of the Colossus.
Ja,
precis. Bara är bossar, mer eller mindre.
Exakt. Ja, det är också helt fantastiskt liksom, tolkning av själva bossit-konceptet. Men jag tror den största fällan som många av dagens spel går i, det är att de vill bara ha en boss för bossens skull. Som jag tänker på Deus Ex Human Revolution till exempel.
Oh, där finns inga spoilers nu, för jag har inte kört igen det, men det ligger på min
kredit. Okay, inga spoilers, men det finns fiender i det spelet. Spoilers liksom, det finns fiender, men det finns också de bosskaraktärer då, men de gör ingenting intressant med de här bosskaraktärerna, utan det är bara fiender som, för att de är speciella för storyn, har en livmätare som, alltså, de för övrigt inte ens ser, utan de har bara mer liv. Och
det är ju en ganska tråkig typ av boss egentligen. Det är verkligen sådär att de är inte svåra att besegra, det är bara att skjuta lite extra längre på dem. Mm. Och jag har ju spelat med det, jag har inte klarat det ännu, men jag är också en bra bit in i det. Och ett bra spel i övrigt, jävligt.
Ja, trevligt. Riktigt, riktigt jävla grymt spel. Men ja, vi har talat om Resident Evil tidigare. Resident Evil 4 är jättebra bossar enligt mig. Och det finns till och med bossar som du inte ens behöver döda. Till exempel, jag kommer inte ihåg namnet på den, men du springer igenom en tunnel och du aktiverar en hiss och så står det att hissen, den kommer ta 5 minuter ungefär för att nå dig. Ja, och sen inser du att du inte är själv i det här rummet då, så då måste du springa runt och undvika den här fienden. Och om du vill så kan du välta ner så här flytande kvävetuber typ, få bossen att trycka fast och sen kan du slå sönder den och sådär. Fortsätta så och hålla på och slåss tills den faktiskt dör, och så får du ju lite pengar då som du kan spendera i butiken sen. Men du kan också hålla dig i liv bara och sen sticka därifrån. Så okay. Bossar som inte nödvändigtvis innebär att döda den här sen kommer du vidare, utan bossar som är lite mer såna här, det finns många sätt att ta hand om det här på, och du behöver inte nödvändigtvis döda dem, de är liksom frivilliga eller någonting, ja, sånt.
Valfrihet är ju alltid trevligt.
Ja, precis. Ja. Man vill ju absolut inte att ett spel ska tvinga på en den här stora feta bossen som inte dina vapen inte verkar på liksom. För då känns det som att du bara, då vet du inte vad du ska göra för någonting. Då känns det som att du nästan blir lurad av spelet, att slösa bort all din ammunition eller whatever liksom.
Ja, det värsta som finns är att absolut inte ha någon aning om vad man ska göra mot den här jävla bossen. Och som du sa innan, att när man inte får någon indikation på att bossen har tagit skada heller, sen håller man på med en grej, så vet man liksom inte alls om det.
Precis.
Om man bara...
Och sen det kanske man håller på så, för det finns ju bossar som tar upp mot 5 minuter nästan, och så gör du det här i 5 minuter och sen dör du liksom precis innan, du vet inte det när det händer, men du dör precis innan. det faktiskt ska hända någonting med bossen. Och då tänker du, jaha, men det där funkar ju inte. Men då försöker jag ju något annat då. Och sen tar det kanske en halvtimme innan du väl kommer på att, jaha, okej, det var ju så här jag skulle göra ändå liksom.
Ja. Det var lite som i Dragon's Dogma. När man springer kring det ute i världen så ibland stöter man på så här frigående, extremt starka djur som till exempel drakar. Och jag hade ju undvikit dem med extremt nöje, för att jag visste att förhoppningsvis skulle jag kunna så småningom sätta mig ner och väl plöja igenom en drake när jag var lite starkare. Och när jag väl tyckte att jag var så pass stark så att jag skulle kunna försöka ta med en drake, så visst, jag var tillräckligt stark, men jag tog också 45 minuter för mig att besegra en drake. Så att, då sitter man ett tag och håller på. Ja. Men det var kul. Det var kul igenom, och det var en väldigt bra känsla att besegra den draken till slut.
Jo. Alltså, jag är ju rustig trollspel, så kan jag tänka mig att det är det. För då känner du ju av att din karaktär har blivit starkare. Du känner, ja, det här hade ju inte jag kunnat klara av förut. Men samtidigt, inget spel ska ju tvinga en att spendera 45 minuter att döda en drake. Utan det ska ju bara vara det frivilligt i så fall. Och då känns det också som att, oj, nu har jag åstadkommit någonting som spelet kanske inte menade att jag skulle kunna klara av. Då känner man sig så här extra stolt liksom.
Men samtidigt, hade det inte varit gött att ha ett spel som är riktigt überjävligt mot den hela tiden? Jag tycker det var länge sedan man fick ett spel.
Jo, alltså, jag förstår vad du menar, absolut. Men det är ju ingen bra boss-seed. Det är en boss-seed, men det är ingen bra boss-seed, enligt mig. Den är inte väl designad då, om det är så. Det kanske är kul, det kanske känns fruktansvärt tillfredsställande när du väl lyckas ta ner den här bossen. Men ja, jag tycker att det är någonting, det i så fall är det någonting som är väldigt så här cheapt, någonting som är utvecklarna bara kan lägga dit och säga, ja, men nu låter vi spelaren slåss mot den här karaktären i 30 minuter och sen har vi liksom fått ett spel som är en halvtimme längre liksom, gratis nästan, när de istället hade kunnat göra någonting som var lite mer meningsfullt kanske. Det är så jag känner i alla fall.
Jag tycker inte om svåra bossar eller spel eller någonting överhuvudtaget. Kanske ni känner det. Jag ger ju upp ganska snabbt om jag dör för många gånger. Och, men det har ju hänt ibland att det kommer något tillfälle där jag verkligen kämpar mig igenom saker. Nu tänkte jag prata med en boss som jag stötte på här. Jag skulle spela Syndicate, det här nya FPS-et. Mm. Och i början tyckte jag det var ganska tråkigt, men sen så kom jag in i det och tyckte det var ganska kul, och helt plötsligt så kom jag fram till en boss. För det första är den här typen av boss som är, det är en vanlig, den agent typ som en själv, han är så här enhanced.
Är det vid tåget?
Ja, asiaten, den här killen som kommer ner där, och nu har jag talat lite illa om asiater två gånger under den här podcasten, jag har inget emot asiater, inte så mycket. Och här, det är ett exempel på jättedålig bossstrid. När man har en kille som är lite starkare än en vanlig fiende, och sen så öser man in de här jävla vanliga fienderna som kommer från sidorna hela tiden, så man måste hålla på. Det svåra blir liksom att du ska hålla på och skjuta ner små fienderna hela tiden, och sen så ska du försöka få in några skott på den här jäveln som är snabb och jobbig och springer runt, och det är liksom, det är inget speciellt med honom överhuvudtaget. Förutom då att han svårighetsgraden blir liksom i att, för först tänkte jag, okej, jag skjuter lite på honom här, jag undviker honom och ställer mig bakom saker, och sen så började de slänga in de här småfinerna, och då blev det tråkigt helt plötsligt. Och de gör samma misstag i Fear 3. I Fear-spelen har de typ aldrig haft bossar än. Det kommer lite stora såna här stridsrustningar som folk kommer med och skjuter lite. Det är rätt kul. Men i trean så har de någonting som kallas Commanders. De har några specialrustningar. Jag vet fan vad det är för någonting riktigt. Men de är lite extra starka då. Och de kan gå in i en vägg och komma ut genom en annan vägg. Men där har de också det här med att vi slänger in massa små fiender under tiden. Och det är det som gör att den här jävla Commandern blir jobbig. För du måste hålla reda på vad det finns andra fiender hela tiden. Det är nog den absolut tråkigaste typen av bossstrid jag kan tänka mig.
Mm. Ja, alltså just när man, som du säger, när man dessutom kastar in såna här andra saker man ska är tvungen att hålla koll på, som andra fiender till exempel, samtidigt. För man vet ju att om jag inte dödar bossen, då kommer de här fienderna fortsätta komma.
Ja, precis.
Och det är ju enligt mig en av de mest fruktansvärda sakerna man kan göra som spelutvecklare, att du har en sektion där fiender fortsätter att komma tills dess att du har gått vidare när du inte vet det. Det är en sak om spelet på något sätt säger åt dig att om du inte lämnar det här stället så kommer fienden fortsätta.
Call of Duty.
Ja, precis. Call of Duty. Men så där vet man hur Call of Duty funkar. Man vet att om man går framåt, ja, då kommer ens vänner med en.
Nu vill jag inte gå in på hur tråkigt Call of Duty-spelens kampanj är, men där har man inga bossar i alla fall direkt.
Nej.
Vilken är den bästa bossstriden någonsin?
Det är en bra fråga.
Jag gillar ju Zelda-bossarna. Zelda-bossarna är verkligen såna här där du ska... Fast det, man vet ju att man ska använda den grejen man hittade i templet som man är i. Men sen ska man ju pussla ut vilket. Men Zelda har gjort samma sak om och om igen nästan nu. Så att,
Jag kommer ihåg att jag uppskattade Devil May Cry 3-bossarna något oerhört när det var aktuellt. Mm-hmm. Det var svåra bossar och det var väldigt tekniska bossar och väldesignade. Det kanske kan vara bland de bästa bossarna jag mött.
Jag tycker att det är en så svår fråga att bara tänka på så här. För det finns så fruktansvärt många bra bossar. Man kan nämna ett spel till exempel, som alltså Devil May Cry till exempel. Jag tycker att Devil May Cry har, av det jag har spelat då, har bra bossar. Men den bästa bossen någonsin, det är så ja.
Den bästa boss-striden någonsin är i Mega Man 2.
Jaså, vilken av dem?
Ja, hela spelet.
Ja, hela spelet.
Mega Man 2. Mega Man-spelen, de gamla till NES, där det uppskattar jag.
Ja, det är bra spel. Det är bra spel.
Där pusslet inte bara är att lära sig hur bossen ska besegras, utan i vilken ordning bossarna bör besegras också och med vilket vapen. Det är ju ett trippelpussel utan like. Mycket om man spelat Mega Man-spelen och gamla så ska man ju göra det. Annars så
absolut.
Kan man ju dö.
Många av dagens bossider är ju såna här cinematiska upplevelser som i Uncharted till exempel, eller ja, Resident Evil till viss del nu också då, att du skjuter lite på fienden och sen helt plötsligt så exploderar en byggnad och du hänger någonstans och sen tar det väldigt det är väldigt krävande fysiskt och psykiskt att besegra den här bossen, och sen när det är klart så är du helt utmattad till exempel, bara för att det har hänt så mycket runt omkring dig. Men och sådana bossrid har jag alltid gillat, men jag kan inte ge något svar på någon bossrid som jag verkligen tycker är den bästa någonsin.
Nej, det finns ju många bra helt enkelt. En svår fråga som vi skiter att svara på.
Ja.
Känner vi oss nöjda för idag kanske? Vill ni prata om mer om bossar eller?
Nej, jag känner mig hyfsat gentalad.
Ja. Då samlar vi oss nästa vecka igen helt enkelt, och ni hittar oss på videospelsklubben.se. Vi finns på Twitter också, VS-klubben heter ju där, jag heter Gassimaluk, och ni finns på Twitter kanske, någon av er?
Nej. Flodvakt.
Flodvakt heter Mattias.
Yes.
Jag kör inte med sociala medier.
Nej, du är lite osocial. Det är tur att du får komma ut här på,
ja, jag blir rastad lite då och då.
Ja, vi får rasta dig en gång i veckan.
Ja.
Nästa vecka vet jag inte alls vad vi tänker prata om, men det får ni veta då när ni lyssnar på oss.
Säkerligen roligt.
Jag har ju som mål i alla fall att vi kan ha ett par lyssnare den här veckan kanske, sen tre
det,
efter
det
nästa.
Det blir tre, ja.
Ja.
Mm.
Vi kan väl öka med en lyssnare i veckan i alla fall. Kan vi satsa
på det? Så vi inte säger att nästa veckas tema blir bröst då, så får vi ju garanterat några lyssnare nästa vecka.
Ja, då säger vi det. Blink.
Nej, men vi kan snacka om Dead or Alive 5 kanske.
Då, ja, det kan vi göra. Då ljuger någon, vi inte. Du har kanske spelat det då?
Ja, vem vet.
Vi kanske tar in en liten gäst som har spelat det också.
Oj.
Ja. Oj, storslaget.
Ja.
Ja. Okej, så bröst, gäster och gratis mat.
Och gratis mat och ballonger.
Ja, ballonger.
Fan, det här kommer ju bli succé ju.
Ja.
Ja.
Då tackar vi för oss.
Tack
så mycket allihopa.
På återseende.
Hej.
Ja, under den slutliga slutsnacket i avsnittet så glömde vi att berätta att vi har ett andra avsnitt på gång som kommer redan på fredag, och det är en Halo-special där vi i det första delen av två där vi går igenom Halo-storyn utanför spelen, så att folk som inte riktigt vill läsa böckerna och annan fiktion i Halo-universumet ska kunna hänga med i det.